Jag vet inte hur det är med er och såna här så kallade nyårslöften. Jag är inte så bra på dem, men i en svag stund där jag råkar ge ett nyårslöfte i år. Och jag sagt det till tre av mina vänner och mentorer och första människans reaktion var oj. Andra människans reaktion var så där chockerat ansiktsuttryck som man funderade ens möjligt att genomföra. Och min tredje var oj, oj, oj med utropstecken efteråt. Jag har nämligen gått och sagt att jag ska försöka i år att inte längre vara besviken och sur efter jag själv har predikat. Det känns som man måste bli född på nytt. Så vi får se hur det går idag. Man kanske ger ett försök i alla fall. Det kan ju ta några månader. Hörrni, jag känner mig väldigt inspirerad idag. Över att tala över det ämne som jag tror Gud har gett mig. Och det som jag på något sätt känner att när jag bad och sökte Gud under julhelgen så frågade jag Gud att finns det något ämne nu som ligger lite på ditt hjärta? Och det här ämnet kom till mig, om man kan säga på det sättet. Och det är en av de, som jag anser, en av de mer vackra berättelserna som vi finner i Bibeln. Och den hämtar ju från Markus 10, 46-52. Det handlar om en blinde Bartimeus. Och vi kan läsa den i Jesu namn. Och det ser ut så här enligt folkbibelns översättning. Det kom till Jeriko, och när Jesus lämnade staden tillsammans med sina lärjungar och en stor folkskara satt en blind tiggare vid vägen, Bartimeus, Timeus son. Då han fick höra att det var Jesus från Nazaret som kom började han ropa: Jesus, Davids son, förbarma dig över mig. Många sa det till honom strängt att han skulle tiga, men han ropade ännu högre: Davids son, förbarma dig över mig. Jesus stannade och sa det: kalla hit honom. Man gjorde det och sa det till den blinde: har vi gott mod, stig upp, han kallar på dig. Mannen kastade av sig manteln, sprang upp och kom fram till Jesus. Och Jesus frågade honom: vad vill du att jag ska göra för dig? Den blinde sa det: Rabuni, gör så jag kan se igen. Jesus sa det: gå, din tro har frälst dig. Och genast fick han sin syn och följde Jesus på vägen. Jag har en sån här halvfinurlig predikan. Jag håller på att brottas. Jag och rubriker är inte något bra. Sen när jag blir en bestseller författare så ska jag alltid ha någon annan över mina rubriker. För det blir aldrig till någonting. Jag har i alla fall försökt knåpa ihop en rubrik som heter Fem nödvändiga steg. Jag satt någon timme och försökte hitta på något fint som skulle passa efter ordet steg, men jag hittade aldrig någonting. Men jag ska i alla fall försöka tala lite idag om vad jag tror är fem nödvändiga steg som vi människor behöver ta om vi ska lära känna denna Jesus. Och jag tror att det kan överraska oss lite ibland när vi går in i texten. Jag vill hoppa direkt in i det första steget, och det är ju väldigt djupt. Första steget: du måste höra om Jesus. Det är svårt att komma till tro på någon man inte har hört talas om. Eller hur? Det är inte så att när vi kommer ut ur mammas mage så är vi automatiskt troende på Jesus. Vi har ingen aning om vem det är. Men Bartimeus, det står om honom att han fick höra att det var Jesus från Nazaret som kom. Och då funderar jag, vad är definitionen av ordet kristen? Jag går och frågar ibland när jag är ute och är speciellt frimodig bland mina icke-kristna vänner. Så frågar man att, är du sådär, inte säger man ju så, men vi låtsas som man säger det. Har du en tro på Gud? Tror du på Gud? Och så får man ibland svar tillbaka, jo men jag tror nog på Gud, en del tror inte på Gud. Men jag har observerat ibland i det här landet, åtminstone eventuellt grannlandet Sverige, även ledes och eventuellt några till, så verkar det vara så att tror du på Gud så är du kristen. Om man på något sätt har en föreställning i att bara man har en uppfattning om att någonstans borta bakom molnen och ibland framför molnen finns det en Gud, så räcker det för mig att kvalificera mig själv som kristen. Punkt. Och jag tror ibland, kära vänner, att det där är en liten lögn som på något sätt, jag skulle nästan vilja säga det, en förbannelse över våra liv. För om vi tror att vi bara behöver tro på en Gud och det är punkt och det enda som vi kan få ut av det här livet är att välja att Gud eventuellt finns, och inget mera. Då missar vi i princip allting vad det handlar om. Det står ju om demonerna att de också trodde på Jesus och fruktade. Och speciellt när Jesus gick på jorden var det inte så svårt att tro på honom, för han gick ju där. Trodde på Jesus? Jo, jag tror jag såg han i förrgår på torget. Alltså, kära vänner, det är inte det handlar om. Att jag tror att Julia, min fru, finns är inte samma sak som att jag är gift med henne. Det är en väldigt djup bild. Och på samma sätt, om vi har människor som tror på Gud, du kanske känner någon, du kanske är här som inte tror på Gud, och Gud vill signa dig speciellt mycket. Så om jag ska dra den här fina bilden lite djupare ner i diket, så ska jag säga så här, att någonting irriterande som jag ibland tycker, förlåt mig, kan vara irriterande ibland, det är att träffa riktigt, förlåt mig, det kan stöta några, riktigt förälskade, nyförälskade människor. Och de kommer och det bara bubblar i öronen och ögonen och munnen samtidigt. Och så kommer de och berättar åt mig, åh vad fantastiskt roligt, för jag är så förälskad, som en lång utläggning. Och så funderar jag, vad hjälper det där mig? Och det kan hända att du upplevt det någon gång, när du som ännu inte tror, att träffa på någon som tror. Och de bara känner, de är så förälskade den här Jesus, och du blir bara irriterad, för jag har inte upplevt det där. Och där är lite definitionen på kristna livet. Det är inte att höra talas om, utan det är att uppleva. Och det är jättestor skillnad på det. Vi tror inte på någon doktrin där du som barn blir inskuffad in i Guds rike efter du där, vare sig du vill det eller inte. Utan vi tror att det är ett beslut, en upplevelse du med fri vilja väljer att ta när du lär känna Jesus Kristus. Det är det jag tror i alla fall. Jag har något bibelord som stöder mig där. Jag minns när jag själv blev, innan jag blev kristen, så snubblade in en ungdomsgrupp ledd av legenden, myten, Borgobon Rasmus Forsman. Och jag var där ett tag och någon form av tro utvecklades i mitt liv. Och jag såg de här människorna, de var ivriga ibland och de var lite mindre ivriga ibland. Och det var det ena och det andra, jag funderade vad alls någon dag det för tok, eventuellt det fula roder emellan, människor som jag hamnade emellan. Men det slog mig att oavsett hur attraktivt liv som de hade, så hjälpte det inte mig. Jag såg på dem och jag såg att de hade ju någonting som tydligen fungerade. De var glada ibland, de var ledsna ibland, men de hade någon inre frid som tycktes hjälpa dem framåt och bakåt, upp och ner i livet. Men trots att jag såg det, så hjälpte det inte mig. Oavsett hur många gånger jag kom dit och träffa på den här gruppen som var till stor välsignelse till mig, så hjälpte det inte mig att bara höra om det. Så du är inte kristen om du tror på Gud. Du är kristen om du har lärt känna Jesus. Och Bartimeus, han hade ju på något sätt kommit fram till det här, för han hade hört om Jesus. Han hade haft en erfarenhet om Jesus, och när Jesus is the man, honom måste jag få tag på. Och vi läser det i punkt 2. Och det säger så här, att du måste älska sanningen mer än din sociala status. För många sa det till Bartimeus strängt att han skulle tiga. Och vad gjorde han? Jo, han ropade ännu högre. Om du vill skapa uppståndelse, om du tycker du har för lite uppståndelse i ditt liv och du är för bekväm av dig, så kan du gå någon gång och kommentera typ på någon anonym dagstidning hemsida om att du har en kristen tro och du står för det ena och det andra. Jag tror det enklaste sättet att få människor upprörda idag är att säga att man tror på den levande guden. Och vi är inte här för att uppröra människor, men tydligen verkar det bara så att ett steg som vi måste ta och som jag behövde ta för att komma till tro på Jesus och den levande guden, det var att på något sätt komma över den här muren med människors fördomar och all dess släkt och svärmödrar som fanns där. Alltså det verkar som i vårt samhälle idag att den absolut sämsta som kan hända en människa är att hon blir religiös. Alltså jag har ju vänner som har ganska så här kriminell bakgrund och gjort det ena och det andra. Och det var inte var det okej, men det var nu som det var med det. Men sen när de kom till tro, ja men då var det ju katastrof. har du gått och blivit hjärntvättad? Och så mitt alltså har de ett nytt liv och de har ordnat upp det, fått arbete och stadigt förhållande och lyckats med utbildningen och fått körkort, hela paketet. Men det är helt fruktansvärt att man har gått och blivit religiös. Alltså det verkar ju som, kära vänner, att en viss mur som man måste gå över när man får ett litet intresse för den här tron som vi så mycket talar om här i kyrkan. Att jag minns ju när jag var på väg till en konferens år 98 till Helsingfors. Och när jag sitter där, jag har fått kontakt med hela en person i bussen. Som jag inte har träffat förut, utan jag lärde känna honom på bussen. Jag var liten och blyg och rädd och allt det där som hör dit. Och när jag sitter på bussen så ringer min då nya bekantskapstelefon. Och vem ringer? Jo, det är en av mina vänner från skolan på min klass. Och så hör jag bara hur diskussionen går här. Att, ja, men vet du vem som sitter bredvid mig då? Jo, Anders Olin. Vad hör man Leffe? De kallar mig i den anledning där. Är han där? Och jag bara kände att jag vill bara sjunka ner den där stolen och bli en liten våt fläck och få ut genom avgasrör och springa hem. För det är en barriär som man måste gå över. För det är inte alltid inne att vara kristen i världens ögon. Men ska man bli kristen så man måste gå över den där väggen och bry sig mer om att hitta sanningen än den statusen som oftast förföljer oss, anklagar oss och ibland hyllar oss. Så jag kände när jag satt där att vart ska jag ta vägen? Och bussen gick bara till 12 så ville jag bara sitta kvar. Men det kände för mig nu att nu har jag ett val. För jag visste att på måndag morgon kommer jag möta de här människorna. Och de kommer ju ha Nürnberg-rättegång mot mig där och fråga ut mig och troligen hänga mig på min känsla. För så mycket har det ändå diskuterats med min klass att det absolut sämsta som man kunde göra för att bli kristen. Vi mobbade en elev så mycket att han slutade efter ett par månader på min klass. Bara för att han var kristen. Så jag visste att ska jag bli kristen så behövs det ett visst steg för mig att ta. Jag behövde ropa i alla fall högre än de andra rösterna ropade mot mig. Och det som Bartimeus gjorde, han ropade ännu högre. Han brydde sig inte om fast de sa det strängt åt honom. Jag är lite känslig, alltså, om folk säger strängt åt mig olika saker så jag blir lite nervös. Och så ledsen och svag i knäna. Så jag ska vara väldigt så där målinriktad och säker på min sak om jag ska ropa ännu högre. Om ni alla i unison nu ska ropa håll truten åt mig när jag står här, det är inte säkert att jag ska våga predika mera. Så man måste ju vara säker på sin sak. Att man, det man är ute efter, det är någonting som betyder mera än andra människors åsikter. Hänger ni med? Tänk det. För det tredje. Du måste vara beredd på att göra bekväma uppoffringar. Det står om Bartimeus att han kastade av sig manteln. I det här skedet så har Jesus stannat upp och är ganska fantastiskt. När ropet från, lyssna, det här är ganska viktigt tror jag. När ropet från människan stiger upp mot Gud, möter Gud alltid oss och gör det första steget för att få kontakt med oss. Så Jesus har uppfattat Bartimeus bön. Denna Bartimeus, denna blinde man som en gång hade haft syn. Tydligen, vi läser det i texten, för han ber ju om senare att han ska få sin syn tillbaka. Nu han hamnar i botten, skiktet i samhället, och det enda han i princip ägde var den här manteln. När manteln på något sätt som fungerade, läste jag i något lexikon, det fungerade som någon form av både skydd mot regn och skydd mot hetta och skydd mot kyla. Det står om den här manteln till och med i Mose lag. Jag ska se vilket ställe, det är andra Mosebok. 22-26 så står det om den här manteln att om en fattig människa måste ge någonting i pant om man också tar manteln så fanns ett bud i Mose lag att du måste alltid lämna tillbaka manteln när det blir kväll för det var enda han hade och därför tycker jag Bartimeus han är ju väldigt modig. När han blir kallad av denna Jesus, denna människa som han på något sätt tror och hoppas att är det enda hoppet som jag har och äger. Och som kanske kan göra någonting för mig. Då tar Bartimeus och kastar bort det enda han äger och rusar till Jesus. Kom ihåg det, kära vänner, att följa Jesus handlar ibland om att vara beredd på att lämna någonting bakom sig. För Jesus vill alltid vara det viktigaste i ditt liv. Han vill inte vara på plats 2, 3, 4, 7, 17, 132. Han vill vara på plats 1. Därför ibland säger Jesus till oss att vi ska lämna det som är det viktigaste i våra liv. Vi ska vara beredda på att göra det när Jesus kallar oss. För det handlar om att vi lämnar bort någonting för att kunna ta emot någonting från himlen. Och jag tror att det här är någonting som håller många av oss tillbaka. Och någonting vi har en risk i att falla tillbaka i också när vi har blivit kristna. Vi har en tendens ibland att vi ska räkna ut och vi ska kalkylera. Och budgeten ska vara gärna lite på plus än minus. Och allting ska vara i skick. Då vågar vi följa Jesus. Alltså Petrus, han byggde inte en bro när Jesus sa kom till mig, och han gick på vatten. Utan Petrus tog steg och gick själv på vattnet. Inte visste, tror jag, Petrus exakt hur all sin dag är det här möjligt. Man litade på att genom Gud är allting möjligt. Att när Gud kallar på oss så vill han ha allt i oss och runt omkring oss. Och det är viktigt för oss att vi förstår att ha med Jesus att göra, det är långt mera än en tro på någonting, utan det är ett liv med någonting. Det här någonting är Jesus. Och många av oss, speciellt, jag minns ju själv hur det var med mig själv, så är ju sådana att vi funderar hur ska det gå med det ena och det andra. Och jag hittade en text som jag tycker är så fin i Matteus 6:32. Många av oss känner ju till 6:33 som säger sök först Gud och hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra också. Men vers 32 säger någonting i stil med, eller vers 31 kan vi börja med, att oroa er inte för morgondagen, började tidigare. Och vi ska äta, klä på oss och allt, hela paketet. Och sen säger vers 32, Gud vet redan att ni behöver allt det där. Alltså det är inte så att när du kommer till Jesus så kommer du leva det mest sunkiga, enstöriga livet utan någon form av glädje överhuvudtaget resten av ditt liv. Utan jag tror på att när du kommer till Jesus och dött bort från lite egna prylar, lite egna idéer, lite egna ideologier och ger han kommandot, så kommer han dels att upprätta dig, ta hand om din inre människa, ge dig frid, ge dig harmoni. Men han kommer också att se till att det liv du får är inte bara elände, utan det är kantat och fyllt också av välsignelser. Kanske inte bara sådana välsignelser som vi tänker, som tjuret på lotto och så vidare, som några 10 000 finländare ber om varje lördag. Jag tänker om alla skulle få bönesvar på den så är lottovinsten 25 euro. Nu är det en annan predikan. Hur som helst, vi måste i alla fall vara beredd på att när Jesus kallar oss så kallar han egentligen att få bli vår Herre. Och jag tänkte på det när jag var i Helsingfors och jag stod där och var på det mötet som jag i misstag hamnade inne på, för jag visste inte riktigt vad jag for på. Då stod jag där och jag minns inte riktigt varför man skulle fara fram på förbön, alltså komma fram på altaret, men någon orsak var det i alla fall. Och jag stod där och jag var jätterädd. Jag var jätterädd att vad i all sin dag är det som jag ger mig in på? Är jag beredd att betala priset vad det här handlar om? Och jag stod där i salen längst bort i gamla Philadelphia hörn. Jag såg väldigt rädd och nervös ut. Finns också på videoband. 25 euro efter mötet signerat. Nej, det var inte så. Men jag stod där och så såg jag ett vänster. Massa människor. Jag såg framåt ännu mera människor. Och jag såg ett höger lite mindre människor för det var väggen där. Och jag stod där och tänkte att är jag beredd? Jag känner att Gud kallar mig, men jag är beredd att betala priset som det handlar om. Är jag beredd på att lämna det liv jag bakom mig? Och jag tyckte mitt liv var så ruttet så det hade inte så stor betydelse. Men i alla fall så var det en kamp inom mig. Och jag kände att jag måste övervinna det där. Jag måste ta steget ut på vattnet, bära eller bära inte. Men jag måste göra det. Och det slutade med att jag sprang dit fram och knäböjde mig vid altaret. Och följetongen fortsätter just. För punkt 4. Du måste vara transparent och äkta inför Gud. Jesus ställde en verkligen mystisk fråga av Bartimeus när han kommer dit. Inte tror att han så att säga gick raka vägen fram. Han var ju blind. Och så frågar ändå Jesus den här mannen att vad vill du att jag ska göra för dig? Och man funderar, Jesus, har du något fel i huvudet? Jag läste en sån ateistisk kommentar, jag vet inte varför jag kom in på det, men jag läste en ateistisk kommentar över den här texten. De anklagar Jesus nu för att han inte var alls mäktig när han ställer en sån dum fråga. Men jag tror att de missförstod förstås vad det handlar om. För lyssna på mig nu, det här kanske är en huvudpoäng ikväll. Bland de 5 andra huvudpoängarna. Det är att vill du komma till Jesus och få ditt liv förvandlat av Jesus så måste du vara